Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet. Mannen som hatade vägsalt. Del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet. Med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Ni som följt podden och inlägg i sociala medier vet att det egentligen var meningen att Dan skulle ta över ett tag nu och fokusera än mer på Hans Holmér och Christer A. Men i dagarna fick jag ett samtal där Dan berättade att han trots full vaccinering drabbats av covid-19. Det hela blir såklart extra ironiskt med tanke på att Dan också skapat Pandemipodden som berättar om just pandemier som covid-19. Så under tiden som han kryar på sig och sitter isolerad får jag rycka in lite igen. Det här innebär i sin tur att det inte finns tid för research till Sydafrikaspåret riktigt än, men det tar jag såklart igen så fort Dan är på benen. Och ni som är oroliga för hans hälsa, det är ingen större fara som läget ser ut nu. När vi pratades vid hade han feber och var lite krasslig i halsen, men inget värre än så. Så vi räknar kallt med att han kommer tillbaka i gammal god form inom inte allt för lång tid. Om ni under tiden vill stötta oss och kanske i det här läget framförallt Dan, så går det att göra på det vanliga sättet. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Och jag tänkte att nu när Dan är sjuk så ser vi till att muntra upp honom lite. För när han blir frisk kan det säkert vara gott att återhämta sig med en öl eller en god matbit. Eller vad tror ni? Därför lanserar jag nu på eget bevåg Covid-hjälpen, där ni via Swish kan bidra till att Dan kan unna sig något gott efter att han blivit frisk igen. Swisha till numret i avsnittsbeskrivningen och märk insättningen med Palmemordet så vet vi att det hamnar rätt. Om ni vill specificera att det är till Dans återhämtning kan ni skriva Palmemordet och sedan covid-hjälpen. I dagens avsnitt ska vi fokusera på två olika ämnen, där det främsta såklart är de nya uppgifter om Palmeutredningen som Svenska Dagbladet vintern 2021 presenterade. Men vi ska börja med något helt annat. För som vi pratat om i otaliga avsnitt var Sverige dåligt förberett på en händelse av Palmemordets storlek. Kommunikationen var i bästa fall bristfällig, Polisutredningen haltade och de myndigheter som borde fått information om mordet nåddes aldrig av densamma. En fråga som uppkommit är såklart hur försvaret fick reda på mordet och vid vilken tid. För med den stämning som rådde vid tiden för mordet fanns det misstankar om att mordet på statsministern skulle kunna vara början på fientliga handlingar från utlandet eller rent av en statskupp. Två personer som engagerar sig i frågan är docenten i teoretisk filosofi Jan Alming samt i det här sammanhanget inte helt okända Lasse Lampes. Almängs intresse för Palmemordet blev klart för omvärlden när han i tidskriften Kvartal skrev en artikel om det han kallar för säkerhetspolisens hemligheter under mordnatten. Klart läsvärd. Lasse Lampes är, som ni ju vet vid det här laget, journalist och författare och har bland annat jobbat på Veckans brott i Sveriges Television. Båda ovanstående personer har begärt att få ut en ljudfil som visar när försvarsstaben får reda på att Palme mördats. Enligt Almängs Facebook-sida tycks han inte haft någon framgång, men bättre lycka hade Lasse Lampes. Efter vad Almäng beskriver som ett regeringsärende, troligen en dom i det som tidigare hette regeringsrätten, fick Lampes ut det samtal som gjorde försvaret uppmärksam på att landets statsminister brutalt mördats. Men samtalet kom inte från polisen eller regeringskansliet. Inte heller från säkerhetspolisen eller någon annan myndighet. Istället var det Claes Tam, försvarsattaché i Washington, som ringde efter att ha fått nyheten via amerikansk TV. Klockan var då 1:15 på natten, alltså knappt 2 timmar efter att mordet ägt rum. Vi lyssnar på ljudfilen som tidigare spelats upp i Lampes dokumentär Palmemördaren.
BB.
Ja, där är sambandscentralen. Jag har ett samtal från Tam i Washington.
Jaha.
Vi kommer här.
Okej. Okay. Hallå? Hallå? Hallå?
Hallå?
Ja, Stenkula.
Ja, tjenare. Det är Claes Tam.
Ja, jag hör det.
Hejsan.
Hej du, hur är det?
Jo, det är bara bra. Det låg du och sov.
Ja, vi gör det vid den här tiden.
Jag vet. Hörru du, vad har hänt med Palme?
Vadå?
Han är skjuten. Vet du inte det?
Vad fan säger du?
Ja, kan du undersöka det så kan jag återkomma om en kvart ungefär. De har meddelat det på amerikansk TV här för en kvart sedan. Och så det började hänt för en timme sedan eller någonting sånt där i Sverige. Han är skjuten och har avlidit på gata i Stockholm.
Herre jävlar.
Jag ringer på uppdrag av ambassadör Wachtmeister. Kan du kolla det närmare och så kan jag ringa dig om en kvart igen.
Ja, naturligtvis.
Ja, det är fint.
Hej. Det är bra. Hej.
Hej.
Som ni hör blir vakthavande vid namn Stenkula höggradigt förvånad över den information han får och lovar att kolla upp det hela och återkomma. Personen som är vakthavande den här kvällen är troligen C.L. Stenkula som var verksam på I3 i Örebro enligt Jan Almängs efterforskningar. Vi har här valt att inte nämna hans förnamn. Ja, så här gick det alltså till på mordnatten. 2 timmar efter att Olof Palme skjutits till döds får försvarsstaben reda på vad som hänt och kan i bästa fall mobilisera eller öka beredskapen ifall det här skulle vara början på någon form av attentat. Lägg också märke till att om vakthavande eller någon annan på försvarsstaben hade lyssnat på radio den aktuella kvällen så hade de fått reda på mordet ungefär 5 minuter tidigare. Det var nämligen först klockan 01:10 som Ekot gick ut med en extra sändning i radion om det inträffade. Idag är det här svårt att föreställa sig när allt är ett klick bort på internet och när man sätter in extra sändningar för betydligt mindre saker. Men 1986 var många av Sveriges samhällsinstitutioner tydligt oförberedda på en större händelse av det här slaget. Vi kan jämföra med nästa statsmannamord som Sverige råkade ut för, nämligen det på Anna Lind, där både kommunikation, utredning och rapportering fungerade betydligt bättre, om än med ett antal övertramp av den tredje statsmakten. Men nu över till dagens huvudämne. För i december 2021 uppmärksammade Svenska Dagbladet att ett nytt spår kommit fram vad gällde Palmemordet. Tipset hade de fått från en privatspanare, och ja, han kallar sig själv för det, vid namn Simon, som i sin tur sedan fått hjälp av komikern och Palmemordskollegan Johannes Finnlaugsson. Vi tar det från början. I samband med presskonferensen som förkunnade nedläggningen av Palmeutredningen satt Simonsson på nålar, spänd på att få höra vad som skulle presenteras. Men resultatet blev inte det han trodde, utan han säger istället till Svenska Dagbladet att det var ett fiasko. Istället för att gräva ner sig efter beskedet började han istället begära ut dokument och organiserade dem med egenutvecklade programvaror. Ett tips stack ut, men kanske inte främst för att det var sannolikt, utan för att det var roligt. Tipset rörde vägsalt, hur märkligt det än kan låta. En person som ägnat sitt liv åt att predika faran med vägsalt hade också gjort antydningar till politiker och högt uppsatta chefer som skulle kunna tolkas som hot. Personen hade också skrivit ett brev där han erkände Palmemordet, vilket var anledningen till att han fanns i utredningen. Här kommer brevet i sin helhet, där vi valt att inte avidentifiera den organisation han säger sig företräda, då denna är allmänt känd sedan artiklarna publicerades. Däremot är personens namn borttaget med hänsyn till privatlivets helgd. Notera också att vi kommer säga stadsminister med det, för att det är så det står i brevet. Personen som skrev brevet kommer senare att säga att han helt enkelt missade att skriva statsminister med T och att han inte hade tid att ändra det. Men som sagt, över till brevet. Citat. Saltfria vägfraktionen till finansminister Kjell-Olof Feldt. Vi på Saltfria vägfraktionen påtager oss ansvaret för mordet på statsminister Olof Palme. Herr Palme var en gång i tiden kommunikationsminister, och medan han ännu levde en ansedd politiker. Han glömde dock bort sin viktigaste uppgift, att förbjuda saltningen på våra vägar. Det hade kanske varit mera schysst att fixa de inkompetenta nollorna på Vägverket och Väg- och Trafikinstitutet. Ett avrättande av statsminister Palme bedömer vi dock ge mer tyngd åt vårt krav. Ett vägsaltfritt Sverige som ju ger bättre samhällsekonomi, trafiksäkerhet och miljö. Vänliga men bestämda hälsningar från välmenande SVF, Saltfria vägfraktionen. PS, tomhylsorna 357 Magnum bifogas DS. Vi ska också titta på vad man skriver i det spaningsuppslag som gjordes med anledning av brevet. Citat. Klockan 20.18 inkom ett telefonsamtal från postterminalen att man hade ett brev adresserat till Kjell-Olof Feldt, Finansdepartementet, och det förmodligen innehåller ett par tomhylsor. Brevet är ofrankerat. Enligt anmälaren så är det troligt att brevet skulle kunna gå sönder vid vidare hantering på posten. Var brevet kommer ifrån kan man ej precisera, men det troliga är att det tömts från någon postlåda i centrala Norrköping eller möjligtvis inkommit med någon buss utifrån. Klart är att det måste komma från östra Östergötland. Brevet upptäcktes vid sorteringen av posten som tömts efter 19.30 eller tiden däromkring. Brevet medtogs till polisstationen. Slut citat. Det här är ju ett minst sagt uppseendeväckande tips. En person erkänner mordet på Olof Palme och hänvisar till ett motiv som verkar minst sagt märkligt. Alltså att Palme inte ska ha tagit itu med att förbjuda vägsalt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men inte bara det. Personen ska också ha bifogat två tomhylsor. Det här skulle ju kunna vara det tekniska bevis som behövdes. Det var inte heller vilka hylsor som helst, utan två stycken av märket Winchester Western 357 Magnum. För er som känner till en del om mordet behöver jag väl knappast berätta att polisen som tog emot brevet, Elvin Gruvedal, blev klart intresserad. Han studerade de två tomhylsorna genom ett mikroskop och skrev att, citat, båda har slagstiftsmärken som synes ha blivit rispade efter avfyrning för att omöjliggöra identifiering, slut citat. Det såg dessutom ut som att patronerna laddats för hand, enligt Gruvedal. Det fanns heller inga fingeravtryck på hylsorna. Gruvedal valde nu att ta upp brevet och hylsorna med spaningsledningen. Tekniska rotens högsta chef Vincent Lange tog en titt på hylsorna och konstaterade att dessa förstörts genom att man rispat dem. Det skulle alltså bli svårt att göra någon form av identifiering på dem, men kanske skulle det gå om man hittade ett vapen att matcha hylsorna mot. Simon och Johannes slår sina kloka huvuden ihop och fortsätter att titta på spåret som nu börjar bli åtminstone ljummet. Man kommer snart fram till att personen i fråga driver en blogg, fortfarande med samma hat mot vägsalt. I bloggen jämför han till exempel vägsaltet med massmorden under andra världskriget. Man fortsätter att begära ut fler dokument och fick fram att personen också försökt närma sig andra politiker, däribland Anna Lind som senare mördades av Mikhailo Mikhailovic. 2002 skrev han följande till S-ledaren Göran Persson, citat. Anna, den retstickan, tycks göra samma misstag som Olof. Har ni bestämt vilken gata som ska döpas om efter henne? Slut citat. Mannen hade också 2006 upprättat en så kallad avrättningsplan mot Vägverkets dåvarande generaldirektör. Och i samband med det gjordes en husrannsakan hos honom. Där hittades en Smith & Wesson kaliber 357. Johannes och Simon skickade in sina fynd till utredningen som inte fann anledning att öppna den på nytt. Man vände sig då till Svenska Dagbladet där reportrarna Frida Svensson och Mattias Ståle gick vidare med uppgifterna. Man valde först av allt att begära ut förhör med mannen men fick det överraskande svaret att några sådana inte fanns. Mannen med rätt typ av vapen, ett starkt politikerhat och som dessutom var en erkänt duktig skytt hade alltså aldrig förhörts i utredningen. Man hade helt enkelt inte lyckats identifiera honom trots hans ovanliga namn på sin grupp och trots att kretsen som passade in rent geografiskt och motivmässigt inte borde ha varit överväldigande stor. Det där med erkänt skicklig skytt kanske kräver sin förklaring. Mannen, som i Svenska Dagbladet kallas ingenjören, var mycket riktigt en skicklig tävlingsskytt med så kallat magnumfältskytte och praktiskt skytte som specialitet. Han har varit medlem i flera skytteföreningar och var ansvarig för vapen- och ammunitionsinköpen i en av dem. Med hjälp av vår researchgrupp, och där främst Juan Esposito i det här specifika fallet, får vi också fram att mannen 1976 utbildade sig till skytteinstruktör och att han vid en tävling i Finspång samma år vann gruppen för magnumskytte. Han har även deltagit i ett stort antal tävlingar med framskjutna placeringar under 1980-talet. Den magnumrevolver som han ägde var registrerad och laglig och fanns i mannens ägo sedan 1976. Det var en Smith & Wesson modell 27 med 6 tums pipa. Men nu hade man ju mannens vapen och dessutom hans hylsor. Kunde man koppla dessa till varandra, eller ännu hellre koppla vapen eller hylsor till mordet eller kulorna därifrån? Det visade sig vara svårt, för under åren som gått hade nämligen hylsorna försvunnit. Trots gedigna sökinsatser stod dessa inte att återfinna när Svenska Dagbladets reportrar efterfrågade dem. Vapnet då? Kanske gick det att på ett eller annat sätt koppla det till dådet på Sveavägen? Trots att polisen tagit detta i beslag i ett annat ärende långt tidigare gick inte heller det att återfinna. På den här tiden fanns nämligen ett avtal mellan dåvarande SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och specifika vapenhandlare att de senare fick sälja ut vapen som beslagtagits när dessa inte längre var aktuella i en utredning. Så skedde, och i och med att vapenregistret inte är offentligt går det inte för en privatperson att se vart revolven finns idag. Men vem var det då som skrivit brevet? Uppenbarligen brann han för sin sak med en envishet som kan tyda på att han var en ren rättshaverist. Han hade också, i alla fall i skrift och tal, ett hotfullt språk och ett tilltänkt våldskapital. Hans hat mot allt som hade med vägsalt att göra spred sig, faktiskt inte helt olikt just vägsalt, genom samhället, och han placerade bland annat ut en låda märkt dynamit utanför Trafikverkets kontor i Borlänge. Den påstådda dynamiten visade sig senare vara stenar och grovt grus som mannen påstod att han skulle slänga på myndighetens saltbilar. Ingenjören lever ensam och han har inga barn. Han jobbar som konsult och bor i en villa. När man efter bombhotet mot Trafikverket gjorde en husrannsakan hemma hos honom hittades bland annat knivar, bajonetter, en machete och använda manualer till Försvarsmaktens kulspruta 58 samt till granatgeväret Carl Gustav. Något som inte så lite påminner om vad man hittade hos polisman A, som ju också var en vapensamlare men också försäljare av rang. Vad säger då mannen själv om de här indicierna och om brevet? Svenska Dagbladets reportrar bestämde sig för att ta reda på det och bokade ett möte med mannen under förevändning att man ville prata om hans engagemang i trafiksäkerhetsfrågor. När man väl ställer frågan om det anonyma brev som leder till honom säger han först att han inte känner igen det, men ändrar sig snart. Jo, han kommer nog ihåg det, säger han. Det är förmodligen han som har skrivit det strax efter det som han beskriver som avrättningen. Han menar att han ville sätta fokus på trafiksäkerheten och tog tillfället i akt när en så allvarlig händelse uppstod. Tomhylsorna skickade han med för att ge det hela en viss tyngd, både i brevet och rent utredningstekniskt. Han menade att statsministern ju ytterst var ansvarig för trafiksäkerheten i och med det övergripande ansvaret för politiker och generaldirektörer. Senare i intervjun på en direkt fråga förnekar mannen att han mördade Olof Palme. Han menade att han inte skulle kunna missbruka ett vapen på det sättet. Han förstår dock intresset för ämnet och att just han blir intressant med tanke på hans vapeninnehav och självklart också brevet. Men han säger också att han har alibi. Han ska ha befunnit sig i Östergötland med sin dåvarande sambo på mordnatten. När sambon, som nu är i 75-årsåldern, får frågan av Svenska Dagbladet säger hon att hon inte minns om mannen var hos henne eller om de umgicks på natten. Så något alibi får han inte, men man kan inte heller utesluta att han har rätt. Hur såg det då ut med hatet mot Palme? Ja, enligt mannen var ju Palme direkt ansvarig för vägsaltet och därmed trafiksäkerheten, så redan där fanns ett hat. Men mannen återkom också under i stort sett alla sina brev till myndigheter, som uppgår till över 600 stycken, till mordet. Bland annat skrev han nyligen ett brev till Anders Ygeman med följande lydelse, citat. Ta dig av daga, Ygeman, innan du blir avrättad av ansvarsfulla och kompetenta medmänniskor, sossejävel. Hur gick det för Palme, avrättad? Slutcitat. För säkerhets skull har han här skrivit sosse med Z på samtliga tre positioner. Palme igen alltså. Han fortsätter att prata om Palmemordet i en ljudupptagning som går att hitta på sociala medier, citat. Det är helt fel att tala om mord när det gäller Palme. Alltså, mord är ju på människor eller individer som förtjänar att leva. Det är ju inte det är frågan om i fallet Palme. Slut citat. Han har påstått att Olof Palme, citat, saknade funktion i Sverige, slut citat, och blev, citat, framgångsrikt avrättad, slut citat. Avrättningen beskriver han som, citat, det bästa som hänt Sverige och det svenska folket. Men vad finns det då som talar emot den här mannen? Ja, först av allt är det såklart att vi inte har sett några bevis på att han befann sig i Stockholm eller nära mordplatsen den 28 februari 1986. Om han skulle ha varit mördaren krävs en hel del logistik och informationsutbyte för att få det hela att fungera på det sätt det faktiskt hände. Det närmaste vi kommer är väl att han jobbade på en stor industri i Västerås vid tillfället för mordet. Vill man kan man såklart tänka sig att mannen tog sig till Stockholm på en timme eller två och utförde mordet. Om det är rimligt eller inte, ja, det är upp till andra att bedöma. En annan sak som kommit fram är att mannens yttre inte till fullo stämmer med den bild som vittnena ger på plats. Svenska Dagbladets artikelserie, som i stort sett byggde på uppgifterna från Simon och Johannes, fick ett stort genomslag och citerades i många andra media. Men skulle den leda till någonting? Skulle ämnet undersökas närmare eller skulle man till och med öppna utredningen igen? Inte. Christer Petersson, som var den åklagare som la ner utredningen 2020, menar att han inte kommer att öppna utredningen igen på grund av uppgifterna som framkommit. Han menar att en anledning att återöppna utredningen skulle vara om det kom in övertygande uppgifter om att en annan person skulle ha kunnat utföra mordet. Tydligen var en palmehatande skytt som erkänt mordet inte det han kallade övertygande uppgifter. Spaningsledare Hans Melander menar i sin tur att man inte kan knyta mannen till mordplatsen och att han därmed inte kan utredas. Men här uppstår såklart ett moment 22. För det är ju först genom att undersöka mannens förehavanden som man vet om han var nära mordplatsen eller inte. Samtidigt vill man inte utreda honom vidare i och med att han inte, utan att utredas, kan knytas till just mordplatsen. Ett moment 22, så gott som något alltså. Men naturligt nog höll inte allmänheten eller experter på Palmemordet med. Inga-Britt Ahlenius var tidigare riksrevisor och satt med i granskningskommissionen som granskade mordutredningen. Hon och kommissionen var kritisk till utredningen redan innan det här uppslaget, men samtidigt var hon väl medveten om det som hon kallade för sanningssvindlare, alltså personer som erkänner för att nå berömmelse. Samtidigt tillägger hon att det i det här fallet finns saker som är mer konkreta, som vapnet och hylsorna. Hon vill inte säga något om hur hon ställer sig i skuldfrågan rörande mannen, men önskar att man öppnar för undersökningen igen och reder ut det här spåret i botten. Även Jan Mosander, mångårig medarbetare på Sveriges Radio, vill att man utreder spåret. Om det krävs att utredningen öppnas igen så får det vara så, menar han. Gunnar Wall har ju varit med i podden många gånger och är utan tvekan en av Sveriges mest kunniga och nyanserade personer vad gäller mordet på Olof Palme. I Svenska Dagbladet menar han att det här uppslaget visar att Christer Petersson hade fel när han pekade ut Stig Engström och la ner utredningen. Han menar också att uppgifterna om den så kallade ingenjören har mer substans än de om just Engström. För att få mer information om vad Gunnar Wall tycker om ingenjören citerar vi ett stycke från hans blogg gunnarwall.wordpress.com. Christer Petersson pekade alltså förra sommaren ut den Skandia-anställde Stig Engström som misstänkt gärningsman. Men i samband med nedläggningen av utredningen var han å andra sidan tvungen att medge att det inte fanns bevis mot Engström som skulle ha räckt till åtal. Petersson menade att det inte gick att komma vidare eftersom Engström var avliden och några andra uppslag ansåg han inte heller meningsfulla att utreda vidare. Den man som kallas ingenjören lever å andra sidan och det borde alltså finnas goda möjligheter för polisen att gå vidare utifrån det material som redovisats i Svenska Dagbladet. Om det skulle ske, om utredningen återupptas, kommer det i så fall att leda till att Palmes verkliga mördare kan ställas inför rätta. Några sådana slutsatser går inte att dra i det här läget. Det som är anmärkningsvärt är att det här högst konkreta uppslaget inte kan undersökas av polisen. Om det sker skulle det kunna leda till att misstankarna mot ingenjören antingen fördjupas eller avskrivs. Vi fortsätter citera Gunnar Walls blogg. Det som dessa nya uppgifter illustrerar tydligt är i vilket fall att Christer Petersson hade fel i åtminstone ett väsentligt avseende. Han menade att det inte gick att komma vidare. Det fanns inget mer för polisen att göra. Det bör tilläggas att givetvis finns mängder av andra uppgifter i utredningen som hänger kvar omgivna av stora frågetecken. Men spaningsuppslaget om ingenjören har en konkretion som är slående. Det handlar om en man som hade tillgång till vapen, dessutom just den sorts vapen som polisen letat efter och som tycks haft ett starkt motiv och som saknar alibi. Det tål att jämföra med den fridsamme grafiken från Täby som enligt vad som är känt inte hade tillgång till ett skjutvapen, som inte var känd för Palmehat och som enligt personer i hans omgivning aldrig skulle kunna ha skjutit ihjäl en människa. Det finns bara en sak att understryka i detta läge till åklagarmyndigheten. Gör om, gör rätt. Öppna utredningen om mordet på Olof Palme igen. Av respekt för den döde statsministern, av respekt för den på lösa grunder utpekade Stig Engström och av respekt för de rättsprinciper som nonchalerades den 10 juni förra året. Slut citat. Och det här var alltså från Gunnar Walls blogg gunnarwall.wordpress.com. Vad säger då ingenjören själv med lite distans till händelsen? Mannen i fråga är aktiv på Twitter och har som sagt en egen blogg, så till viss del har det gått att följa upp ämnet. Vi börjar med en fråga från signaturen Cornelia på Twitter som rakt ut frågar om ingenjören sköt Palme på grund av vägsalt. Han svarar, citat, nej för tusan, jag är ju civilingenjör, samhällets viktigaste tillgång när det gäller att utveckla vårt samhälle och skapa välfärd. Jag kan inte begå brott. Jag kan bara göra gott. Jag var hos min fästmö den kvällen i ort, där jag också var boende, samt arbetade på företag. Slut citat. Vi har här valt att inte nämna den ort eller det företag som står i inlägget. Märk väl att han egentligen inte svarar på frågan. Han har ju redan tidigare sagt att det var bra att Olof Palme dog och att det inte var ett mord då Palme inte förtjänade att leva. Om det inte var ett mord så var det väl enligt honom inte heller något brott. Så vad säger han egentligen med sitt korta uttalande? I stort sett bara att han lutar sig mot ett alibi som inte kan bekräftas. Dessbättre utvecklar han sina tankar i en bloggpost som postades i december 2021. Där blir han lite mer detaljerad, men också märklig i vad han väljer att ta med i inlägget. Citat. När jag skrev brevet till Kjell-Olof Fält från Saltfria vägfraktionen hade jag redan klagat omfattande på vägsaltningen under drygt 16 år. Jag hade skrivit till framförallt Trafiksäkerhetsverket och till Vägverket. Vissa sådana svar har jag kvar, till exempel från Per Anders Öttendal. Jag hade också vid inledningen av 1980-talet tryckt upp egna dekaler, klistermärken, med texten Vägsalt dödar. De var 10 cm höga och 60 cm breda. Texten var svart på gul botten med en röd inramning. Alltså samma kulörer som Vägverkets varningsskyltar. Det var alltså vida känt att jag protesterade mot vägsalt, den svenska civilisationens mest omfattande brottslighet. Jag gjorde också reklam för mitt politiska parti med diverse olika skyltar. När Palme mördats, vilket inte var ett dugg förvånande, slog det mig tanken att använda mordet för att få upp vägsaltningen på bordet. Varför jag således författade brevet på min facit privat. Det blev tyvärr lite slarvigt och dessutom felstavat i statsminister. Men jag gick inte skriva om. Det var ju inte en viktig ansökan om ett nytt jobb. Det väsentliga var ju att budskapet gick fram. I januari 2006 lämnade jag frivilligt ifrån mig mina 6 lagligt förvärvade vapen. Jag insåg ju att polisens önskemål var baserat på ett missförstånd. Jag skulle snart få dem tillbaka. Men tyvärr blev jag överkörd av vårt opolitliga rättsväsende. Nu har jag således, förutom licenshandlingen, bara kvar originalkartongen. Jag kräver att få tillbaka samtliga vapen med licens på livstid, vilket jag ju hade tidigare. Slutcitat. Som jag tolkar inlägget förnekar han inte att han skickade brevet, men jag kan inte heller tolka det som att han förnekar att han mördade Palme. Självklart kan det vara svårt att tolka olika individer utifrån en text, men min uppfattning är att han är noga med att aldrig helt få oss att tappa tron på att han är en möjlig mördare. På samma sätt agerade ju till exempel Viktor Gunnarsson och Christer Pettersson. Man skulle tro att de eventuellt mördat Palme så länge det var till gagn för deras sak. Men de ville såklart inte dömas för mordet eller ens misstänkas mer formellt för detsamma. Jag gjorde faktiskt ett försök att kontakta personen i fråga för en intervju och överraskande nog fick jag svar. För att ni ska få hela bilden av vår konversation väljer jag att återge den i sin helhet, vilket i sig inte är så långt som det låter. Citat. From podden Palmemordet, poddenpalmemordet@gmail.com, till personens namn och e-postadress. Subject, intervjuförfrågan. Hej, jag heter Tobias Henriksson och driver tillsammans med en kollega podden Palmemordet. Vi är en fristående och seriöst granskande podcast som inriktar sig på att belysa såväl förtjänster som misstag i den numera nedlagda utredningen. Som jag förstått det har du i dagarna blivit aktuell i ämnet på grund av en granskning i pressen. Med anledning av det skulle jag väldigt gärna vilja komma i kontakt med dig för en eventuell intervju. Vi lovar att, som alltid, behandla ämnet seriöst och mångsidigt. Målet är att du ska få berätta din historia. Självklart kan du vara anonym om så önskas. Vår podd har funnits sedan 2016 och har bland annat lockat kända gäster som Gunnar Wall, Lars Borgnäs och spaningsledare Christer Petersson. Hoppas att vi hörs. Med vänliga hälsningar, Tobias Henriksson, podden Palmemordet. Slutcitat. Hans svar kom bara dagar senare, dock utan ett egentligt svar på min fråga. Citat. Hej, missade ditt mejl i fredags. I egenskap av civilingenjör och samhällsbärare med helhetssyn protesterar jag mot demokratins diktatur i Borlänge storhus, också benämnt Trafikverket, härbärgerande världssamfundets, tillika den svenska terrorismens genom vägsaltning, grövsta brottslingar mot mänskligheten. XX. Slutcitat. Så vad ska vi egentligen tro om det här spåret? På det som talar för honom som möjlig mördare finns såklart Palmehatet och kanske framförallt skjutvanan som han skaffat sig med en revolver av rätt typ för mordet. På minussidan finns den bristande kopplingen till mordplatsen. Hur han skulle vetat var makarna Palme skulle ta vägen eller befinna sig samt att det eventuellt skulle finnas ett alibi. Jag har diskuterat det här spåret med vår researchgrupp och vägt fördelar och nackdelar med det. Som alltid finns det ju anledning att vara skeptisk när det kommer fram ett nytt spår så sent efter att händelsen inträffade. Men visst finns det saker som hade varit intressanta att utreda vidare. Som vapnet, hylsorna och brevet. Kanske hade det inte lett någon vart, men man vet ju inte förrän man undersökte närmare. Men en annan person som ogillade Palme hade vapen och dessutom skyttevana utreddes ju i många år, trots att han avlidit långt tidigare. Jag tänker såklart på Christer A. Jag ser inte riktigt på vilket sätt det här spåret skulle vara mindre värt än Christer A, möjligen med undantag från kopplingen till mordplatsen. I spåret med ingenjören finns ju också ett uttalat hat mot Palme och samhället som känns som ett motiv i sig. Men sedan sommaren 2020 råder nya tider. Det räcker inte längre med indicier eller nya misstänkta för att utredningen ska ta fart igen. För genom att lägga ner den är trögheten så mycket större om man nu skulle hitta en person som är intressant eller kan tänkas vara det. Det här märks såklart också på Hans Melanders svar om att personen inte kan kopplas till motplatsen och därmed inte är värd att utredas. Ni vet, det där moment 22 som jag pratade om tidigare. Nej, Christer Petersson säger att det behövs övertygande uppgifter för att öppna utredningen igen. En palmehatande ingenjör med vapen av rätt sort som dessutom tagit på sig mordet är tydligen inte ett sånt. Vad tycker ni om det här spåret? Vad tror ni om ingenjören? Tycker ni att personen är värd att utreda? Hör gärna av oss till oss på poddenpalmemordet@gmail.com, alltså poddenpalmemordet@gmail.com, eller via gruppen Studio Palmemordet på Facebook, där du kan leta upp posten om just det här avsnittet. Vi hoppas kunna rapportera mer om det här framöver med personer som var involverade i att hitta mannen som hatade vägsalt. Självklart håller vi er uppdaterade om det är så att vi får en intervju med mannen själv också. Till sist, glöm inte covidhjälpen som tillfälligtvis hoppar in i dagens avsnitt. Just idag ska vi se till att Dan får en god middag eller en öl eller två när han väl är frisk från coronaviruset. Swisha gärna valfri summa på numret i avsnittsbeskrivningen och märk din insättning med Palmemordet. Vill du att Dan ska veta att pengarna är just till återhämtning, skriv Palmemordet och sedan covidhjälpen efter. Vill du hellre donera en summa per avsnitt så går det också bra. Gå då in på patreon.com/palmemordet. patreon.com/palmemordet. Och med tanke på Dans tillstånd så måste jag ju tipsa er om att gå in och lyssna på Pandemipodden, där Dan går igenom olika pandemier genom mänsklighetens historia. Klart värt att lyssna på. Innan vi avslutar dagens avsnitt är det ett antal personer som jag vill tacka för hjälpen med det här avsnittet. Först av allt är det vår lysande researchgrupp som kommit med input och information i ämnet. Sedan är det såklart Simon och Johannes Finnlaugsson som upptäckte det här spåret. Johannes gör förresten Palmemordspodden, den podd som vi ofta förväxlas med. Lyssna gärna på den också, den är både humoristisk och tänkvärd. Till sist vill jag tacka Svenska Dagbladets reportrar med Frida Svensson och Mattias Ståle i spetsen för ett väl genomfört grävarbete. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som sponsrar, tipsar och diskuterar med oss. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.